Vilken fantastisk gudstjänst vi har. Vilken fantastisk atmosfär. Alltid lika glad och tacksam att man får komma så här till gudstjänst. Att få dela gemenskapen och dela sina i allra högsta grad ofullkomliga liv. Det är inte det som är lite skönt på något sätt. Att här sitter ingen som har allt på raden. Här sitter ingen som har allt under kontroll. Utan här sitter vi. Här sitter vi. Vi som är mitt i livet, vi som arbetar och kämpar och så vidare, får komma tillsammans och bara tillbe en Gud som verkligen har allt under kontroll. Vi är mera privilegierade, tror jag, än vi riktigt kan tro. Nu har klockan gått, men vi ska läsa Guds ord tillsammans. Och vi håller på med vår serie ur Romarbrevet. Och jag kommer faktiskt att vi kommer att byta spår här nu, och jag kommer att ge dig en liten introduktion till det spår som vi ska hålla oss på här nu en stund. Men för att du är som du är, så behöver du lite introduktion för att få det här rätt. Vi har sagt att Romarbrevet är uppdelat i tre delar, där Paulus skriver sitt brev till romarna och berättar det evangelium som han predikar. Den första delen av Romarbrevet, kapitel 1-3, så ställer han diagnosen. Kapitlerna 4-11, så talar han om befrielsen eller lösningen på den diagnos han har ställt. Och i kapitlerna 12-16 så ger han en beskrivning över hur ett liv kan se ut som har blivit befriat. Kapitel 1-3 har vi ju täckt för ganska länge sedan. Där konstaterar vi, och Paulus gick väldigt, väldigt långt och gjorde det väldigt, väldigt tydligt för oss, att vi är alla skyldiga. Det finns ingen av oss, därför kan vi säga så här också då vi kommer samman, att ingen av oss har någonting att berömma oss av. För alla är vi skyldiga. Vi har konstaterat att människor som kan upplevas moraliska är skyldiga, lika väl som omoraliska. Religiösa människor är skyldiga. Icke-religiösa människor är skyldiga. Regelhållarna, om det finns några sådana här bland oss, så är skyldiga. Och regelbrytarna. Därför att det står så här i Romarbrevet 3:23, som Paulus summerar lite grann i den första delen. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Paulus använder väldigt, väldigt många gånger i de här breven ordet alla. Att det är inte på det sättet att det finns kategorier, det finns de som är på något sätt Guds elit och som har allt på raden. Utan alla är skyldiga. Alla sitter vi i samma båt. Men sen ifrån kapitel 4 och framåt, är det okej att jag står här nere annars? Det är okej, det är roligt att komma lite närmare. I kapitel 4 och framåt så går Paulus från diagnosen, alltså där han berättar vad det är för fel på oss, till befrielsen. I 7 kapitel så går Paulus igenom och talar om en radikal beskrivning av Guds envägskärlek. Där Gud, när ingen sökte honom, när ingen förtjänar honom, så går Gud ensam och tar tag i taktpinnen. Och i 7 kapitel så berättar Paulus vad Gud i Kristus Jesus har gjort för oss. Vi har talat om termer som rättfärdighet, adoption, förutbestämmelse, allt vad Gud har gjort för oss. Det är en berättelse om hur Gud på eget initiativ räddar förlorade syndare som dig och mig. Har du glömt bort hur fantastiskt det är, så gå tillbaka och läs de här 7 kapitlerna. De är fantastiska. Därför att i Jesus kom Gud för att göra det du och jag aldrig kunde göra för oss själva. Så om du försöker åstadkomma det, sluta. Min rekommendation för dig. Sluta, ge upp. Därför att du kommer aldrig att kunna göra det. Men i Jesus så har Gud redan gjort det för mig. Han har gett dig fritt det du aldrig själv kan köpa. Han har accepterat och godkänt dig. Och han har gjort det utan din insats. Det är evangelium, det är det som formar evangeliet från att vara en stege som vi ska klättra upp till ett kors. Det är det som gör att evangelium kan bli goda nyheter för dig och mig. Jag skrev så här: Gud frälsar dåliga och svaga människor, därför att dåliga och svaga människor är det enda som finns. Jesus säger själv, när han får frågan, när de kallar honom goda mästare, så säger han: varför kallar du mig god? Det finns ingen god utom Gud endast. Så när vi talar om det, det finns människor som gör goda saker, men världen är full av människor som gör goda saker, gör uppoffrande saker för andra människor, som verkligen sträcker sig ut och går väldigt långt i betjäningen av sina medmänniskor. Men enligt Guds standard så finns det ingen som är god, ingen som når upp till den standarden. De här 7 kapitlerna berättar om en ensidig räddningsaktion. Det handlar om Gud från början till slut. Jag har ingen del i hans frälsning. Jag har ingen del i hans räddningsplan överhuvudtaget. Det var någon som skrev så här, jag tyckte det var så snyggt skrivet. Det finns inga mänskliga fingeravtryck på Guds gyllene frälsningskedja. Jag måste nog börja bli lite äldre. Jag tycker om sån här ordstäv på något sätt. Så det har någon säkert med åldern att göra. Men det finns inga mänskliga fingeravtryck på Guds gyllene frälsningskedja. Det är inte så att Gud har tagit ihop de flesta länkar och så tog du en länk där på slutet. Det är inte så. Utan alla länkar har Gud gjort. Alla delar i frälsningen. Och det här skriver Paulus om i kapitel 4-11. Och så slutar han, det vi talar om det sista gången vi läste det här, i Rombrevet 11:33, då kan han inte hålla sig längre. Och så konkluderar han och säger, o vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Hänger du med i ordsvängarna? Ja. Och så säger han, av honom, genom honom, och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Soli Deo Gloria, som det heter på latin. Allting är till Guds ära. Det är han från början till slut. Tänk att tron är den enda platsen egentligen där du får som glömma dig själv. Och på något sätt inte fokusera och slipa på ditt eget projekt. Och det är det vi ska komma till här. Utan tron, den har Gud gjort åt oss. Gett åt oss från början till slut. Han gjorde allt. Vi har oförtjänt fått del av hans nåd. Och det här avslutar då det som vi kallar då befrielsesektionen. Där Paulus berättar vad Gud har gjort för oss. Så nu kan du säga så här, vi håller på en stund. Som du märker. Då kan jag säga så här, är vi klara med det här nu då eller? Och mitt svar är naturligtvis nej. Vi kommer att egentligen att ständigt behöva återvända till den här sektionen, kapitlerna då 4-11. Egentligen behöver vi återvända dit varenda dag. Därför att det är det här som är evangelium. Från vers 4 till 11 så lägger Paulus upp evangelium om Jesus Kristus. Och för dig och mig så behöver vi, tror jag, gå tillbaka till det här varje dag. Vi behöver predika det för våran själ varenda dag. Varenda dag behöver vi säga, just det, det är det här som gäller. Det är evangelium om Jesus Kristus, det är där jag ska leva. Och så behöver du komma hit varje söndag och bekänna det. Vi tror på Gud Fader, som vi sjöng i den här sången. En bekännelse av vem vi tror på. Vem vi tror som är den som har all makt i sin hand. Därför att vi blir så lätt vi kommer så, går så lätt och sidsteppar och glömmer bort det i våra liv. Vi har så lätt att avvika från det. För det är intressant i den här församlingen. Vi är ju människor från i alla åldrar, alla generationer och kulturer och så vidare. En del av er är också nytroende. Men om jag ska säga för oss gammeltroende. Då är frågan, vad är definitionen på en gammeltroende? Om du har varit frälst i 3 år, då är du gammeltroende. Nej, men om du har varit frälst några år, kanske i hela ditt liv. Så tror jag så här, jag kände då vi var här på påsken och hade den här lovsångskvällen. Och då jag tänkt på den här undervisningen om Guds nåd. Så tänkte jag så här, för oss gammeltroende kommer det att ta ungefär 3 år. Det var min diagnostik. Därför att det handlar om att vi behöver förändra våra ryggmärgsreflexer. Det handlar om att vi behöver förändra det här som på något sätt vi intuitivt tänker när vi tänker på evangelium, när vi tänker på Gud, från att vara fyllt av krav och så vidare till att bli det som löser oss från alla krav. Det går, nu kanske vi har hört det. Jag som arbetar med det ganska intensivt, jag har hört det, jag kan teologiskt argumentera för det, jag tror att det är sant, men det tar en stund från här till här. Och jag tror att det här är någonting som vi ska få vara med om. Att få känna att det här blir verkligen någonting som blir ett med oss. Jag märker det på mig och jag märker det på dig. Hur lätt vi har att till exempel döma andra och döma oss själv. Det är ett tydligt tecken på att vi inte riktigt har förstått vad det handlar om. För när vi har förstått vad det handlar om, då är det som Paulus säger, hur blir det då med vår berömmelse? Den är utesluten. Det finns inget att berömma sig av och det finns ingen annan att döma heller. När det här blir en verklighet i vårt liv, då förändras hela atmosfären också i församlingen. Därför att vi dömer inte varandra, utan vi älskar varandra. Och det är helt okej, eller hur? Att vara med i en sån församling. Men i alla fall, för att den här serien inte ska stanna av, så måste vi fortsätta i alla fall. Och nu ska vi gå in i den här sektionen kapitel 12 till 16. Och nu börjar då Paulus med beskrivningen. Med beskrivning menar han beskriver hur kan ett liv se ut som har blivit befriat av Kristus. Hur kan det se ut? Hur kan det gestalta sig? Hur ser det ut när Gud har gjort mig fri? Han började i 12:1 i Rombrevet då. Rombrevet 12:1. Så beroende på vilken bibelöversättning säger han: därför förmanar jag er bröder. Eller om du har Svenska folkbibeln, den gamla, så säger han: så förmanar jag er bröder. Och när han säger därför, så måste vi ju tänka varför. Eller hur? Det här är lätt sån här bibeltolkningsprincip. När det står därför, så måste jag tänka varför. Och när han säger därför, så måste vi läsa det här som kommer nu i ljuset av det han tidigare har sagt. Låter det sunt? I ljuset av vad han tidigare har sagt, där vi förstår att vi är syndare, där vi förstår att vi behöver Guds nåd. Så i ljuset av det, så låt mig då beskriva hur ett sånt liv kan se ut. Och definition av det fria livet, ska jag vilja säga så här, det kanske kommer som en liten överraskning för dig. Definition av det fria livet, det är ett liv där du inte behöver tänka på dig själv. Han går in i bibelversen där och säger till exempel: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha. Lägg ner era liv för varandra, älska era fiender, betjäna våra grannar. Det är ett liv där man inte fokuserar på sig själv. Och ibland är det lite, man kan tänka så här ytligt, att det är lite motsatsförhållande mellan fri och sig själv. Att vara fri från sig själv, det är väl ingen frihet. Frihet som vi definierar, det är att vi får göra vad vi vill. Eller hur? Så tänker vi frihet. Jag får göra vad jag vill. Men, och jag får ta det jag vill och det jag behöver. Men Paulus säger det motsatta. När allt du gör är att försöka ta åt dig själv för att finna tillfredsställelse, då blir livet ganska tungt. Och bördan faller på dig, därför att du måste se till att du tar rätt saker, att du får tag på rätt saker, så att ditt liv kan fungera och så att ditt liv blir värt. Men det fria livet som Paulus talar om, det är att få glömma sig själv. De här Rombrevet 12-16 är fyra kapitel av goda gärningar som är ett överflöd av det han tidigare har sagt. Och när vi kommer till goda gärningar, då måste vi lägga en liten flagga upp här nu. För att nu ska det gå ihop med det han tidigare har sagt. Vi behöver en nyckel här för att kunna förstå Bibeln när den talar om att vi ska göra någonting. Eller hur? Tidigare har jag sagt att allting är gratis. Är inte allting gratis nu då? Ja, vi ska se. För problemet med goda gärningar, det är att vi hamnar jättelätt i moralism. Det går så lätt fel här, och vi glömmer bort allt vad Paulus tidigare har sagt. Äntligen en chans att göra rätt för sig. Ni vet den här checklistan, klick, 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 klick. Jag har gjort det här, jag är nog ganska bra ändå, jag är nog ganska lyckad. Någonting som vi kan göra, det appellerar väldigt, väldigt lätt på oss. Därför att vi är såna. Att vi vill förtjäna. Vi vill inte få någonting gratis, det konstaterar vi med den här middagen på påsken. Det var lättare att få värdar än att få gäster. För att, det är väl lite så vi är. Den bästa och den mest hjälpsamma förklaringsmodellen till att förstå det här, att vad är det vi ska göra och vem är det vi ska få göra för, den hade faktiskt Martin Luther. Martin Luther talar om vår rättfärdighet på två sätt. Han talar om passiv rättfärdighet och aktiv rättfärdighet. Och håll med en liten stund här nu. Jag vet att vi har gått en stund, men håll med en liten stund här så du får tag på det. För jag tror att det här är ytterst, ytterst viktigt. För att om vi får det här fel, då hamnar vi precis raka spåret tillbaka till en moralistisk självhjälp. Och vi hamnar i något sådant självfrälsningsprojekt där vi ska försöka bli bättre människor och försöka förtjäna frälsning. Han sa så att vi lever på två plan. Alltså inte flygplan då, utan två plan. En del av er lever på så många plan så du har tappat räkningen till och med. Men vi lever grundläggande på två plan i våra liv. Det första är det vertikala. Livet inför Gud. Det vertikala planet. Och det andra planet, det är horisontellt. Det är livet tillsammans med varandra. Funkar det för dig? Va? Du förstår vad jag menar. Och vad han säger, vår rättfärdighet inför Gud, den är passiv. Okej? Okay? Det är det som Paulus har talat om fram till nu. Vi har rätt ställning inför Gud fastän vi inte har gjort någonting att förtjäna det. Okej? Okay? Vi har inte gjort någon aktivitet för att Gud ska acceptera oss. Hänger du med? Rombrev 8 säger till exempel, ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek. Okej? Okay? Vi har tagit emot det vi inte förtjänar. Det andra planet, vår rättfärdighet inför varandra, den är aktiv. Okay? Det är någonting som vi gör, goda gärningar för andra människor i kärlek. Och då blir min tes, om du inte kommer ihåg någonting annat från den här predikan, så kan du komma ihåg den här eller skriva ner den någonstans i din telefon eller någon annanstans. Så kan vi säga så här, Gud behöver inte våra goda gärningar, men våran granne behöver dem. Hänger du med? Gud behöver inte våra goda gärningar, men våran granne behöver dem. Att göra goda gärningar för att behaga Gud och hålla honom på gott humör, det är rena rama slaveriet. Men vad ska du göra, vad ska du prestera för att Gud ska komma på gott humör? Det går inte, men vi är programmerade att försöka förtjäna Guds favör. Vi funkar så. Varenda en av oss funkar så att vi vill förtjäna Guds godkännande. Vi är som den här, de har tagit bort den nu, den här på julafton, den här de kommer, den här dockan kommer ner och säger mamma, no, mamma, och så säger mamma, så får den där OK-stämpel. Vi är desperata för att få den här OK-stämpeln i ändan. Jag vet inte varför vi är det, men det är vi. Så lätt hamnar vi in i det här. Men om vi går den vägen, då måste vi slänga bort allt som Paulus har sagt fram tills nu. Hänger du med? Allt som han har sagt, alltså till exempel, det finns inte någon fördömelse. Om du gör goda gärningar för att Gud ska godkänna dig, då kan du komma in i en sån punkt att du har inte gjort tillräckligt med goda gärningar, alltså godkänner inte Gud dig, alltså får du fördömelse. Så då stämmer inte som Paulus säger att det finns ingen fördömelse. Hur går det med det här baneret vi talar om? Att leva under, det är fullbordat. Om du ska göra goda gärningar för att Gud ska godkänna dig, då är det ju inte fullbordat, eller hur? För då finns det alltid någonting mer att göra. Det finns alltid någonting mer att prestera. Eller det som vi också har talat om, att hela din skuld är betald. Va? Hela din skuld. Inte lite grann, inte på en bra dag när du har skött, utan hela din skuld är fullständigt betald. Den är fullständigt utplånad. Och då kan det inte bero på dina gärningar. Så vi måste läsa det här vi ska läsa nu i ljuset av det vi har läst tidigare. Om det kristna tron är till för goda människor, att goda människor ska bli bättre, då är vi nog i bågen allihop. Om det handlar om att vi ska göra istället för vad han har gjort, då är det här den tyngsta platsen du kan komma till på en söndag. Då är det här platsen där du verkligen går betryggt. För nu ska du inte bara prestera för dina vänner och för din chef och för folk runt omkring, utan nu ska du prestera för Gud. Lycka till med ditt projekt. Det kommer inte att bli till någonting. Det här förstår vi ganska lätt när vi är nya i tron. Eller hur? Det här förstår man ganska lätt när man blir ganska nyligen frälst. Därför att man vet att man kunde inte förtjäna frälsningen. Men efter ett tag börjar vi arbeta på våran checklista. För att nu gäller det att få ordning på vårt liv. Och då kan vi säga så här, då vi talar om saker och ting vi ska göra, andliga discipliner, att be, läsa Bibeln och gå i kyrkan, andliga discipliner, kan antingen vara någonting fantastiskt, någonting som bygger upp dig, någonting som ger dig nytt mod, eller så kan det vara någonting av det mest förslavande som finns. För att Gud ska vara nöjd med mig och älska mig mer, om det är därför jag gör dem, då kommer jag verkligen att vara illa ute. Och allihopa av oss tänker lite så här. Inte jag tänker så. Det gör du visst det. Hur vet du vad jag tänker? Jo, men jag vet vad du tänker. Va? Därför att vi tänker så här, jag menar, om vi talar om andliga disciplin, vi ska läsa Guds ord, vi ska läsa Bibeln och vi ska be. Och de dagarna vi lyckas med det, så tänker vi nog att Gud är lite mer nöjd med oss. Eller hur? Visst gör vi det? Ja, exakt. Tack. Det, för att de dagarna vi lyckas med det, känns det som att Gud älskar oss och verkligen har möjlighet att välsigna oss. Men de dagarna när vi försov oss, eller den dagen när vi har stresset och inte riktigt orkar, då känner vi oss misslyckade och tolkar det som händer i våran dag mot bakgrunden av det här. När en motgång kommer så tänker jag, det var för att inte jag hade läst Bibeln. När någonting kommer att inte gå våran väg, så tolkar vi det så här, ja, det är för att jag har bett lite för lite. Ska jag bett lite mer så skulle inte det här ha kommit. Då blir de andliga disciplinerna ett riktigt slaveri. Som om Guds syn på mig bestäms av vad jag gör och inte gör. Och så tycker vi alla. Eller hur? Vi tänker så. Men om vi tänker så, det är därför jag sa att det kommer att ta 3 år, kanske det kommer att ta 300 år. Va? Om vi tänker så, så funkar inte Romarbrevet 1-11. Då radar Paulus upp en massa lögner i det brevet, därför att om Guds syn på mig bestäms av vad jag gör och vad jag inte gör, så kan han inte säga att det inte finns någon fördömelse. Så kan han inte säga att ingenting kan skilja mig från Kristi kärlek, för i så fall beror det ju på vad jag gör. Hänger du med? Därför blir det här så, därför måste vi lägga upp lite spelregler när vi talar om det här, vad vi ska göra. För vi resonerar väldigt ofta så. Glädjen försvinner när vi inte förstår skillnaden mellan passiv rättfärdighet och aktiv rättfärdighet. När vi roddar ihop och börjar leva som om våra goda gärningar är för Gud, då perverterar vi Guds rättfärdighetstanke. Då klottar vi på den där kedjan som jag talar om. Då börjar vi försöka lägga till och lägga till rätta. Men när vi har förstått, lyssna här. Men när vi har förstått att allt vi behöver har vi redan i Kristus. Det där måste jag ta om, du var inte tillräckligt koncentrerad. När vi har förstått att allt vi behöver, det har vi redan i Kristus, kan vi också börja förstå vem våra goda gärningar är till för, nämligen våra medmänniskor. Om vi inte längre behöver behaga Gud med det du gör, så kan du göra någonting för att hjälpa någon annan. Hänger du med? Våra goda gärningar är förlagda till det horisontella planet. In på det vertikala planet mellan Gud och oss. Allt det som Paulus kommer att tala om nu i kapitel 12-16. Gå hem och läs 12-16 om du inte tror mig. Allt det som han talar om, vad vi ska göra, handlar om det horisontella planet. Alltså mellan oss som individer. För Paulus har redan talat om för oss allt vad vi behöver veta om vår ställning inför Gud. Som fullbordad i Kristus. Det är klart. Det är fullbordat. Så njut. Hallå. Det är klart. Det är fullbordat. Både på de bra dagarna, men framförallt på de dåliga dagarna, så är det klart. Fullbordat. Gud är nöjd med dig. Gud är inte besviken på dig. Vi har svårt att tro det där. Speciellt på de dåliga dagarna. När vi har bett för lite, vet du. Va? Men alltid, 24 timmar i dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar och 366 dagar när det är skottår, så är det klart, det är fullbordat och vi kan njuta av det. Tryck in det i din trånga skalle. Va? När fördömelsen kommer så behöver du verkligen det. Av honom Genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheternas evighet. Amen. Så på det vertikala planet är gymmet stängt. Nå? Det andliga gymmet har stängt. De har kastat bort nyckeln. Jag tror de har monterat ner maskinerna till och med. Det finns ingenting att träna för. Det finns ingenting att bygga upp för. Det är stängt därför att det är klart. Målet är uppnått. Butiken är stängd. Det behövs inte längre. Så är det oavsett både på de dagarna vi känner det, men också de dagarna vi inte känner det. Så när det går upp för oss. Vilket, förstår du nu att vi börjar predika evangelium för oss varje dag? Börjar du förstå vad jag talar om? Därför att vi glider ju in i fel hela tiden. Men i ljuset av det fullbordade verk som Gud har gjort för oss, så börjar Paulus måla upp en bild i 12-16. Hur kan ett sånt befriat liv se ut? För evigt befriad från skulden att betala tillbaks till Gud. Eller förtjäna hans kärlek, är vi nu fria till att älska och tjäna varandra. Den här friheten är tvådelad. Det är friheten från att förtjäna Guds favör. Och det är frihet till att älska och tjäna sin nästa. När du inte längre måste behaga Gud, när du inte längre måste anstränga dig för att Gud ska tycka om dig, så kan du tänka att det lämnar lite energi över. Hallå? För ska du försöka behaga Gud, då lämnar det ingen energi kvar. Det kan jag säga dig, för det är alltid något hål i hinken. Så vi kan säga så här, vi arbetar för andra horisontellt, alltså aktiv rättfärdighet, för att Gud har arbetat för oss vertikalt, alltså passiv rättfärdighet. Om vi får ta på det här, så tror jag att det kommer att förändra vårt liv. Det kommer att förändra garanterat våran församling. Det kommer till och med att förändra våran värld. Och det är det vi ska läsa om. Därför att det sätter oss fria. För att Gud, lyssna nu. För att Gud har gjort allt för mig, så är jag fri att göra allt för dig utan att du behöver göra någonting för mig. Det skrev jag själv och det är ganska snyggt. För att Gud har gjort allt för mig, så är jag fri att göra allt för dig utan att du behöver göra någonting för mig. Därför att jag gör inte det jag gör till dig heller, därför att jag har någon sorts bekräftelsebehov. Utan Gud har för evigt gett mig den bekräftelse jag behöver. Eller hur? Så mycket av våra goda gärningar handlar ju om ett bekräftelsebehov, eller hur? Vi gör goda gärningar också mot människor därför att vi längtar så efter att få ett godkännande, få ett beröm. Men för att Gud har gjort allt för mig, så är jag fri att göra allt för dig utan att du behöver göra någonting för mig. Vilken församling. Va? I den skulle vi vilja vara med, eller hur? I den skulle jag verkligen vilja vara med. Vilken atmosfär. Där det inte är en massa vaktande på varandra. Där inte är vem är mest rättfärdig och hit och dit. Eller vem har gjort mest goda gärningar. Hur går det med våra berömmelser? Den är utesluten. Den är borta. Ingen mätning längre. Paulus säger i Galaterbrevet så här. Får tala om att, är det bara Luther som talar om den passiva rättfärdigheten och den aktiva rättfärdigheten? Nej, Paulus är nog där också. Och säger, för han säger så här. För i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro, passiv rättfärdighet, som är verksam i kärlek, aktiv rättfärdighet. Hänger du med? Paulus säger samma sak i Efesbrevet. Jag predikade i Kvävlax i dag morse, då läser vi det här. Efesbrevet 1:15. Sedan jag har hört om er tro i Herren Jesus, passiv rättfärdighet, och er kärlek till alla de heliga, och så går han vidare, aktiv rättfärdighet. Riktningen för de goda gärningarna är horisontell, inte vertikal. Det här är enkelt, men det är oerhört svårt för oss att få in. Många av oss väckelsekristna, som vi titulerar som pingstvänner, har fått det här om bakfoten, och därför är vi så svaga på socialt engagemang väldigt ofta. Vad menar du med det? Jo, för att vi vill göra våra gärningar för Gud, Och om vi vill göra våra gärningar för Gud, så perverterar det våra motiv när vi hjälper andra människor. För egentligen, jag hjälper dig, men egentligen hjälper jag dig för att Gud ska se att jag är lite duktig, så att han kan välsigna mig. Ja? Och jag vet att det enda sättet för att Gud ska välsigna mig är att jag hjälper dig. Jag tycker inte om dig, men jag vill hjälpa dig ändå för att Gud ska välsigna mig. Hänger du med? Vi är hopplösa. Vi är faktiskt, tänkte jag säga någonting fullt, men det ska jag inte säga överhuvudtaget. Men vi är faktiskt, låt oss lämna oss, vi är hopplösa där. Ja? När vi gör det vi gör för att Gud ska acceptera oss, så perverteras våra motiv gentemot våra medmänniskor. Nå. Om vi säger så här nu då. Måste vi snart börja landa också. Säger min fru. Nå. Varför ber vi och läser Bibeln och kommer till kyrkan och tar nattvarden till exempel? Är inte här vertikala handlingar? Be, läsa Bibeln, gå i kyrkan, ta nattvard. Är inte vertikala handlingar? Nej. De är inte vertikala handlingar därför att ingen av de här ökar Guds kärlek till oss. Eller hur? Gud älskar ju inte dig mer för att du ber. Och du säger ja på det, men du tror inte på det. Ja? Gud älskar ju inte dig mer för att du läser Bibeln. Gud älskar inte dig mer för att du kommer till kyrkan. Han älskar dig, punkt. Tänk om vår kärlek skulle vara sån. Jag älskar dig, punkt. Va? Underbart. De här ökar inte Guds kärlek till oss. Men varför är de viktiga? Jo, lyssna här, om du hänger med. Jag läser mycket innantill nu för att få avkorta det här. Tyst, Marina. De här handlingarna som vi ska tala om, så inte vertikala rättfärdighetshandlingar, men det är de här handlingarna som Gud får en möjlighet att bekräfta för oss att allt är redan är väl mellan honom och oss. Fick du det? Vi gör inte för att det ska bli väl, men när vi gör det så kan Gud bekräfta för oss sin kärlek till oss. Och vi behöver påminnas hela tiden, annars faller vi tillbaka i självfrälsningsobjekt. De här handlingarna är inte för att Gud ska bli glad i oss, utan en påminnelse om att Gud redan är glad för oss. Okej? Så nu behöver jag inget, och kan därför ge allt till dig. Det är den kristna barmhärtigheten. Det här sätter oss fria så att vi kan möta de behov som finns runt omkring oss. Jag behöver inte hålla på med ett andligt navelskåderi. Lyssna här nu. För när det här inte funkar, så kommer människor utanför mig att lida brist. För jag är hela tiden upptagen med mig själv och hinner inte betjäna dig. Hänger du med? Som ett resultat slutar vi att tjäna varandra och blir upptagna av att Gud ska tjäna och välsigna oss. Därför att vi tror att vi måste göra något så att han ska göra. Men vi behöver inte vara upptagna med det om vi förstår att han redan har välsignat oss. Hänger du med? Han redan har accepterat oss, och det förlöser oss. Och Paulus i de här kommande kapitlen så förklarar, han ger en karta över, han målar en bild över hur ser ett sånt liv ut? När en människa gör saker, inte därför att få Guds godkännande, utan därför att Gud redan i Kristus har godkänt oss. Det slaviska livet, det är att ta. Att hela tiden ta åt sig själv. Det fria livet, det är att ge. Därför att Gud i Kristus har gett allt åt oss. Det är evangelium. Och det är de goda nyheterna. När vi slutar så kan någon kanske ha frågan, men varför är det då viktigt? Om Gud redan älskar mig, om Gud redan har accepterat mig, vilket han har enligt Paulus brev, varför är det då viktigt att vi gör upp med synd i våra liv? Det är väl en legitim fråga, eller hur? För de som svarar på frågan, älskar Gud dig mer om du syndar? Älskar Gud dig mindre om du syndar? Nej, säger vi. Därför att vi vet det, vi har läst det nu med Paulus, men vi har lite svårt att erkänna. Nej, det gör han inte. Gud älskar dig, punkt. Varför är det då viktigt, som Paulus säger, ska vi då fortsätta att synda? Nej, visst inte, säger han. Varför är det viktigt? Vi gör inte upp med synd därför att Gud ska bli glad i oss på nytt, utan därför att vi inte ska blockera våran kärlek till nästan. Därför att synd, egoism, lusta, girighet, alla de här själviska sakerna vi gör blockerar kärleken till varandra. Det förstör relationer. Det förstör äktenskap. Det förstör saker och ting. Synden förstör runt omkring oss, eller hur? Har synden förstört i ditt liv någonting? Va? Den har förstört rätt mycket i mitt liv och tyvärr så förstör den fortfarande. Det handlar inte om att det blockerar Guds kärlek till oss, därför att Gud älskar oss in blanco. Jag vet att nu är det krig i skallen för dig där. Men det står faktiskt det i min bibel att medan vi ännu var syndare. Hallå? Om du har svårt med att dö syndare nu så, på grund av att du har en lite för dålig verklighetsförankring, så kan du åtminstone erkänna, medan vi ännu var syndare, alltså innan vi ens kände Gud, så älskar Gud oss. Eller hur? Så hans kärlek förändras inte på grund av vad vi gör. Hallå. Ja. Det är svårt det här. Inte på pappret, men i verkligheten. Så vi gör inte upp med synd för att Gud ska bli glad i oss igen, utan för att det inte ska blockera kärleken till våra nästa. Därför att synden bryter ner oss som individer och vår omgivning, eller hur? Vår synd blockerar kärleken till andra, inte Guds kärlek till oss. Synden blockerar vår kärlek till vår nästa. Se ut över världen om du inte tror mig. Va? Se runt omkring dig om du inte tror mig. Synden, den själ slaktar och förgör i våra relationer runt omkring oss. Den är katastrofal. Men det är inte ett vertikalt problem i första hand. Det är ett horisontellt problem i första hand. Därför att Gud älskar oss. Punkt. Så, vi avslutar här och så säger vi Bibelns nyckel. Våga lita på Guds nåd för dig och sätt dig i rörelse för andra. Det är ett hälsosamt kristet liv. Gud har säkrat din frälsning. Det är fullbordat. Så med orden som jag fick av en, det här har jag tagit, det är inte mina egna ord. Det är fullbordat, så gå ut och krama någon. Det är fullbordat, så gå ut och älska någon. Det är fullbordat, så gå ut och ställ till med en riktig fest. Va? Därför att det är allt det Gud har gjort för dig när du läser Romarbrevet 1 till och med 8. Allt det förutsättningslösa, allt det han har bara öst över dig och öser över dig utan att du rör ett finger. Allt det som kan få flöda ut genom dig till människor runt omkring dig. Inte för att du ska få någonting, utan för att du behöver ingenting. Va? Eftersom jag är fri och oberoende av alla, säger Paulus, så har jag gjort mig till allas slav. Därför att jag har redan fått allting jag behöver. Därför kan jag ge generöst. Vi reser på oss. Och så funderar du, var ifrån han hämtar det här? Lyssna på den första delen av det fria livet. Det låter så här. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att bära fram era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en av er, ha inte högre tankar om er själv än ni bör, utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många men en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd som vi har fått, att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med ett glatt hjärta. Lyssna. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda och håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Jag försök överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden och tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med de som är glada. Gråt med den som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon och håll fred med alla människor så långt som är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står skrivet, min är hämnden och jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det här är landskapet för en människa som har blivit fri och inte behöver göra saker för att bevisa för vare sig själv, Gud eller andra människor. Hit behöver vi komma. Därför behöver vi höra evangelium varenda dag. Ska vi be?